Varför ska man egentligen gå till kyrkan? Vad ska det vara bra för? Att ägna en stor del av varje söndag till att bryta upp från sin bekvämlighet. Kanske i en skön säng. Och fira gudstjänst med en massa andra människor. Ja, 1917 publicerades en artikel i en damtidning. Då den dåvarande amerikanska presidenten Teddy Roosevelt, han gav 10 skäl till varför man ska gå i kyrkan. Och jag läser inte upp alla för er, jag bara sammanfattar här. Men bland annat sa han då att kyrkorna, om kyrkorna inte fanns, då skulle samhället förfalla moraliskt. Så gå till kyrkan, för det är bra för samhället. Och han sa att om vi går till kyrkan så stärker det vår moraliska resning. Vi ska gå till kyrkan för att bli bekanta med Bibelns texter. Det är bra för oss. Vi ska gå till kyrkan för att där får vi en möjlighet att sjunga hymner, sa han. Och det är bra för oss. Och så sa han att det är också bra för oss att möta och samtala med goda grannar. Som vi kanske inte träffar annars. Och det ger möjlighet för oss att vara till hjälp för våra grannar. Vilket i slutändan innebär att det är en hjälp för oss själva. Nu hör det till saken kanske att till och med presidentens egna barn skojade om honom och sa att när han går på bröllop då vill han vara bruden och när han går på begravning då vill han vara den döde. Han var påtagligt självupptagen, sägs det. Och det återspeglas, tycker jag, i de här skälen som han anger för varför vi ska gå till kyrkan. Det är liksom mig, mig, mig. Om man sammanfattar hans argumentation så är det liksom vi ska gå till kyrkan för att det är bra för oss. Det hjälper oss. Och man kan skoja om presidentens självupptagenhet. Men jag undrar om han inte bara var lite före sin tid. Där var det lite udda och humoristiskt någonstans. Men om vi skulle ställa samma fråga till en genomsnittlig kristen i Sverige. Alltså, för det första så är jag långt ifrån säker på att man skulle överhuvudtaget argumentera för att man ska gå till kyrkan. Varför ska man ens argumentera för något sånt? Är inte det liksom en valfri extra grej? Men om man vore beredd att argumentera för varför vi ska gå till kyrkan så skulle jag tro att den argumentationen skulle låta väldigt mycket som Roosevelts argumentation. Vi ska gå till kyrkan för att vi får ut någonting av det. För att det är en hjälp för oss. Det är bra för dig. Ta dig i kragen och gå dit. I förra veckan, eller förra predikan snarare, ur Efesierbrevet, så såg vi hur Paulus uppmanar församlingen att bevara, att göra allt för att bevara enheten. Och vi tittade på Guds frälsningshistoriska syfte med enhet. Att återförena allting till dess rätta plats. Och han vill upprätta den enhet som synden ödelade. Och så småningom också den plan av enighet. Alltså den plan som från evigheten har varit fördold i Gud. Men som nu har gjort känd. Nämligen att Guds väldiga visdom i all sin mångfald skulle göras känd genom församlingen. Och vad är det i församlingen som vittnar om Guds vishet? Jo, det är församlingens enhet. Det är att fiendskapen är dödad och de båda är försonade med varandra och med Gud. Det är vad som proklamerar Guds ära mer än något annat, såg vi förra gången. Församlingens enhet. Och vi såg också att den enhet som Paulus talar om är en andens enhet. Det är alltså med andra ord ingenting vi kan fabricera själva. Däremot ska vi göra allt vi kan för att bevara den. Det är alltså inte fråga om en avslappnad attityd här till enhet. Någonting vi sysslar med om vi får tid över. Han säger, gör allt ni kan. Det vill säga, investera alla era resurser i det här. Så det är ingen perifer fråga. Det är någonting vi strävar efter. Det är någonting vi kämpar för. Och därefter, vi är fortfarande på förra predikan här. Vi tittade på enhetens förutsättningar. Att de saker vi behöver för att enheten ska fungera. Inte att de saker. Vi tittade på de saker som vi behöver för att enheten ska fungera. Paulus talar om ödmjukhet och mildhet och tålamod och överseende kärlek. Och när vi nu går vidare i texten ger Paulus en rad anledningar till varför vi ska göra allt vi kan för att bevara enheten med ödmjukhet, mildhet, tålamod och kärlek. Och det går tillbaka på församlingens natur. Det handlar om vad den kristna församlingen är. Så nu är vi ju tillbaka på lära igen. Precis som vi var i de första tre kapitlen i Efesierbrevet. Men det är värt nu att lägga märke till att Paulus lära, det ligger till grund för nästan allt han säger. Om man väl har fått upp ögonen för det så kan man öppna vilket brev som helst. Vilken sida som helst. Och så ser man att det här går typ, han säger det här för att han har en speciell syn på församlingen. Han skriver ju ofta till olika församlingar och olika brev och det finns olika problem och sådär. Specifika frågor har kommit upp i församlingarna. Men när Paulus korrigerar så gör han det utifrån en viss lins om vad den kristna församlingen är. Nämligen att vi är förenade med varandra som en kropp och att vi är förenade med Kristus som huvud. Och utifrån den förståelsen så säger han massa saker till dem. Var inte osams för att ni är det här. Gör inte det här för att ni är det här. Underordna för att ni är det här. Det är liksom hela rastret utifrån vilket han korrigerar församlingarna. Och det verkar som oss. Det verkar som att de flesta problem för oss kommer av att vi är för upptagna med oss själva. Det är ju vad synden gör med oss. Den vill sätta oss själva i centrum. Den sätter människan i centrum. Och det får mig att känna att det är bara jag som är viktig. Det är liksom jag och mina tankar och mina känslor. Och det orsakar massa problem för oss i våra liv. Nya testamentet ger ju en mycket, mycket större bild av oss själva. Nämligen att vi är delar i en större helhet. Vi har ett gemensamt mål. Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 12 och 27. Ni är alltså Kristi kropp och var och en delar av den. Så när vi ser det, att vi är en del i en kropp, så är det som att vi lyfts liksom upp ur vår självupptagenhet. Och väldigt många av de saker som har plågat oss kommer på något sätt i ett nytt ljus. Ja, jag förstår att det låter lite väl teoretiskt här. Men jag tror att när vi tittar på de här N-predikningarna så jag tror att det här kommer att bli klart och tydligt. Så det blir liksom så här lite linjetal här. Så var tålmodiga. Häng med. Och det blir också tydligt när man läser Paulus brev till församlingen i Korint. I församlingen i Korint, där ser vi så tydligt. Det var fullt med partibildningar och splittringar av olika slag. Gång på gång får Paulus korrigera och betona. Ni måste förstå att ni är delar i en helhet. Alltså det grundläggande problemet kommer tillbaka om och om igen. Därför att de tänker på sig själva som individer. Det är mina gåvor, det är liksom mina grejer som ska hända. Det är jag och jag och jag och jag. Och Paulus säger nej, 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 nej. Det är ni och det är ni och det är ni. Se på er själva på ett nytt sätt. Ni är inte bara ett antal individer som råkar vara i samma rum och har ett samma intresse. Ni är liksom inte en fotbollsförening som samlas runt det. Ni är någonting annat. Ni är en kropp. En kropp där lemmarna, varje lem, är ömsesidigt beroende av varandra. Och om ni bara förstod det, säger Paulus, så skulle ni inte behöva bråka på det här sättet. Okej. Så här i Efesierbrevet då, så ger Paulus en utläggning av vad kyrkan är. Och nu tänkte jag dela upp det som är kvar av den här predikan i tre punkter. Först vill jag ge några övergripande kommentarer till texten som vi har läst i Efesierbrevet. Och sen i den andra punkten så vill jag säga någonting om vad den här kroppsmetaforen innebär. Alltså vad är poängen med att Paulus säger att vi är en kropp? Och sen i den tredje punkten så vill jag ge några tillämpningar. Så jag kallar den punkten för vad betyder det för oss? Jag vill gärna berömma mig om min stora förmåga att sätta namn på mina punkter. Så, punkt nummer ett. Övergripande kommentarer till texten. Känner ni engagemanget? Punkt nummer två. Vad innebär kroppsmetaforen? Och punkt nummer tre. Vad betyder det för oss? Punkt nummer ett. Övergripande kommentarer. Alltså det första vi ser här när vi tittar i texten, det är ju att Paulus gör en upprepning. 7 gånger säger han ordet en. En kropp, en ande, ett hopp, en herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far. Alltså det är en kraftfull retorisk figur här där han vid varje upprepning driver hem en poäng hårdare och hårdare. Och det är förstås ingen slump att han väljer en sjufaldig upprepning. En sjufaldig upprepning. Det är inte ofta vi ser sådana i Bibeln. Spontant, jag kommer att tänka på några, liksom, jag minns i Jesaja, det finns 7 V-rop. V över den och V över den. Och så kommer ett 7 V. Och då är det när han ropar, V mig, för jag har sett Gud. V. Jag kommer att tänka på 7 sigill i Uppenbarelseboken. Och 7 basuner. Och det finns kanske fler 7-or. Du kan säkert fylla på listan här. Men upprepningen, som ni vet, är ju en judisk modell som man använder för att kommunicera betoning. Vi har uttryck som sångernas sång. Det är ju den högsta av sånger. Vi har uttryck som kungars kung. Den högsta av kungar. Och så har vi vid ett fåtal tillfällen, väldigt, väldigt få tillfällen, någonting upprepat till den tredje graden. Alltså den yttersta formen av superlativ. Gud är inte bara helig. Och det räcker inte med att säga att han är helig, helig. Nej, när Jesaja får se Gud, när han får se Jesus, så har vi seraferna som ropar i växelvis. Helig, helig, helig. Och här har vi en sjufaldig upprepning. Så vi får verkligen inte missa. Det finns en huvudpoäng här i texten. I hela flödet i Efesierbrevet 4. Det finns en huvudpoäng som han vill förmedla. Nämligen att kyrkan är en. En. Så låt oss träffas av kraften här. Den är en. Jag vet inte, vi är inte alls lika skickliga retoriskt på vårt svenska språk. Så det är nästan så att jag känner att jag behöver skrika liksom för att förmedla kraften. En! Och jag tror därför, vi talade om det i äldstegruppen i måndags, tisdags. Jag vet inte hur det här kommer att gå och vi får utvärdera förstås. Men jag tror att det finns en poäng i att om vi ska göra den här en upprepningen rättvisa när vi går igenom i Efesierbrevet, så är det ändå rimligt att vi tar så korta predikningar så att vi får liksom känna den här upprepningen liksom pedagogiskt. Vi får nästan tröttna på att höra en hela tiden. Därför att det är det som är Paulus ärende. Det är verkligen en. Så när vi har kommit igenom det här, då är det liksom att om någon skär oss i armen så blöder det enhet någonstans. En, det är liksom det vi får marineras i här under några veckor framöver. Paulus vill inskärpa någonting som är mycket angeläget. Och han gör det med en sjufaldig upprepning. Och en annan sak som är värd att lägga märke till är hur han har grupperat de här 7-orna. Den här 7-an. 7-1-or. Vi har 3 stycken i den 4:e versen och sen har vi 3 stycken i den 5:e versen och sen har vi 1 i den 6:e versen. Och de är arrangerade runt personerna i treenigheten. De första 3, det här är inte jag som har hittat på. Så fort du öppnar en kommentar eller någonting sånt, oavsett tid eller plats, så kommer kommentaren att säga det. Så vi läser inte in någonting här. De första 3 hör till den helige ande. Och sen har vi 3 som hör till sonen. Och sen har vi den 7:e som är Gud och allas far. Så det finns en koppling här Och vi får se hur mycket vi ska göra av den. Det finns en analogi mellan den enhet som vi har i Kristi församling och den enhet som vi har i treenigheten. Det är inte samma sak, det är inte samma enhet, men det finns en analogi, det finns en likhet. Det finns någonting som är en beröringspunkt. Vi har en Gud som existerar i tre personer. En Gud existerar i tre personer. Och även om de här tre personerna existerar i fullkomlig enhet, så är de fortfarande tre distinkta personer. De liksom går inte upp i en sorts enda enhetsväsen, utan det är tre som är en. Och på något sätt så finns det en koppling till Guds församling. Vi lever också i en enhet, en ande, en andens enhet. Vi är ett i Kristus, men samtidigt inte på bekostnad av mångfald. Vi är fortfarande distinkta personer med distinkta kulturella preferenser. Vi gillar fortfarande olika mat. Det är inte så att det finns en kristen maträtt. Vi är de vi är. Och samtidigt är vi ett. Så ni ser liksom både den här enheten och mångfalden som är någon sorts beröringspunkt med treenigheten. Och vänner, visst är det så att mångfalden och enheten, det är ju det som gör enheten vackrare. Det är ju där någonstans man ser Guds mångfaldiga vishet. När vi är olika och ändå ett. Okej, det var inledningspunkten. Se kraften i att Paulus upprepar ordet en 7 gånger. Så låter vi oss träffas av den kraften. Och så ser vi att han har ordnat de här 7 i en trinitarisk struktur. Nu går vi vidare till det ord som vi har framför oss. Det är alltså en predikan på 2 grekiska ord. En kropp. En kropp. Så det är en ganska kort text, får man säga. Paulus har precis talat om att det är en enhet som kommer från den helige ande, eller av den helige ande. Det kommer genom den helige ande. Det är en andens enhet. Och därifrån går han till att inleda sin 7-serie med att säga att vi är en kropp. Det är inledningen. Varför börjar han med det? Och vad menar han med att vi är en kropp? Vad är poängen med att han återkommande talar om församlingen som en kropp? Många är det som har lagt märke till att det här är någonting av en favoritbild hos Paulus när han talar om församlingen. Han har andra bilder också. I det andra kapitlet i Efesierbrevet så säger han att församlingen är som ett kungarike där vi är medborgare. Och då kommunicerar han någonting. Han säger att vi är medlemmar i samma hushåll, vilket har en annan lärdom för oss. Vi är liksom i samma familj. Och sen säger han att vi är en byggnad. Att den kristna församlingen är som stenar, som är sammanfogade. Som stenar i ett tempel. Ett tempel som bygger på Kristus som hörnsten och apostlarna och profeterna som grund. Och så är vi tillsammans ett tempel som uppfylls av Gud själv. All hans fullhet. Sen i det 5:e kapitlet så kommer han att jämföra församlingen med en brud. Han kallar församlingen för Kristi brud. Och det har ju en helt annan lärdom för oss. Liksom. Att det finns som det är som en relation mellan en man och en hustru. Men den här kroppsbilden, kroppsmetaforen, verkar vara hans favorit. Han använder den oftare än någon annan. Och särskilt när vi talar om enhet. Det är för att den är så kraftfull. Han har använt kroppsmetaforen 2 gånger redan i Efesierbrevet. Först i kapitel 1, vers 23. Där han säger att Kristus är huvudet över allting. Och församlingen som är hans kropp. Församlingen är fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Jag kan inte ens läsa den snabbt utan att träffas av kraften. Tänk att församlingen är fullheten av han. Av liksom han som uppfyller allt. Hur kan församlingen vara fullheten av Kristus? Men det är för stort för oss att fatta. Men Paulus säger att det är så. Otroligt. Hur som helst. Sen i den 16:e versen i 2:a kapitlet. Så kommer den här kroppstanken tillbaka. Han talar om att Kristus försonar då judar och hedningar i samma kropp, i en enda kropp, genom korset där han dödade fiendskapen. Så två gånger har han talat om kroppen hittills. Men vad är då poängen med kroppen? Det är ju därför jag läste första Korintherbrevet 12. Därför att där lägger han ju ut det mer. Och det finns så mycket att säga om det. Men jag tycker mig kunna se två kategorier här. Så nu får ni två underpunkter. Det första som Paulus vill förmedla med att kalla församlingen för en kropp är att den är organisk. Kroppens organiska karaktär. Församlingen är en ny skapelse. Alltså Gud har skapat något nytt. Han har inte tagit några judar och några hedningar och liksom puffat ihop dem i en sorts koalition. Satt dem i samma rum och tvingat dem att komma överens med varandra. Det är inte det han har gjort. Han har gjort någonting nytt. Det är en ny skapelse. Det är inte en sammansättning av gamla delar. Alltså det gamla är förbi. Nu är ingen längre jude eller grek, djupast sett. Återigen, vi har kvar våra personligheter, vi har kvar våra kulturella preferenser, våra kulturella arv. Men det är inte det längre det som definierar oss. Vi är framför allt i Kristus som en ny skapelse. Vi är ett nytt väsen, vi är en ny organism tillsammans. Och det här syns tydligt i bilden av en kropp. Kroppen består ju av 10 fingrar och 10 tår och 2 händer och 2 fötter och 2 armar och 2 ben och så vidare. Men kroppen är inte en samling delar som har satts ihop, monterats ihop. Vi är inte byggda av Lego. Faktum är att vi skulle tycka att en sån tanke är en grotesk tanke. Det funkar inte så. Alltså en kropp börjar ju med en enda cell som växer. Och utifrån det här, någonting som ser ganska oformligt ut, så kan man börja se liksom en liten buckla. Och allt efter man ser att den växer så ser vi att men här kommer en arm. Och här kommer ett ben. Och så ser man hur den här människan liksom utvecklas. Och kroppsdelarna växer naturligt fram, får sin form. Alltså de olika kroppsdelarna har aldrig existerat oberoende av varandra. Alla är utväxter av samma organiska vävnad. Det är därför vi kan tala om en sån enhet. Gud har skapat någonting nytt och så har han låtit det växa, utvecklas. Och det här går ju i linje med vad vi såg förra gången. Att det som gör oss till ett, det är andens enhet. Det är ingenting vi kan åstadkomma med yttre medel. Då hamnar vi i den här groteska bilden igen. Det är en inre, det är en levande enhet som bara Gud kan ge. Och som vi ska göra allt vi kan för att bevara. Så en del av poängen av bilden med församlingen som kropp är att det är en organisk och levande enhet. Den andra kategorin, den andra underpunkten som jag tror är den mer huvudsakliga poängen, handlar om ömsesidigt beroende. Ömsesidigt beroende. När Paulus skriver till församlingen i Korint så vill han lära församlingen där att kämpa emot individualism och avund och själviskhet genom att inse, ni måste inse, säger han, hur ni är ömsesidigt beroende av varandra. Ni kanske inte tycker det, men det spelar ingen roll vad ni tycker. Ni är det, för ni är en kropp. Ni måste upptäcka det. Så istället för att tävla mot varandra, vänner, säger han liksom, så måste ni se att ni behöver varandra. Ni är inte hot för varandra. Ni är till för varandra, för varandras uppbyggnad. Och det börjar förstås med att se att det finns en mångfald i enheten som jag var inne på tidigare. Alla delar är inte samma och det är inte heller meningen att de ska vara det. Och det är inte så att vi har en predikant här och så resten passiva åskådare. Nej, 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 nej. Alltså, I den här andens enhet, mitt i detta, så finns ett gemensamt liv. Ett liv som vi delar, ett liv som definierar oss. Och mitt i detta gemensamma liv är vi olika. Och man skulle kunna, alltså om man tittar på en kropp, så skulle man kunna jämföra. Vi har liksom ett finger och så har vi ett öga. Och så skulle man kunna titta på det här fingret och det här ögat, och så skulle man kunna säga, om man inte såg det som höll ihop, att de här grejerna har ingenting gemensamt. De är helt olika. Ett finger, det verkar ju så alldagligt någonstans. Ett finger. Och ögat, det är ju magnifikt. Det är ju knappt, man kan knappt tänka sig någonting vackrare i all sin komplexitet. Liksom. Tänk, ögat, det är otroligt. Vilket verktyg. Men sanningen är ju att trots att de är så annorlunda, och trots att de ser så annorlunda ut, och trots att de fyller helt olika funktioner, så är de fortfarande ett i meningen att de är förenade. De är delar i samma kropp. Både mitt finger och mitt öga är i någon mening jag. Kroppen vore inte komplett om den ena skulle fattas. Då skulle kroppen vara decimerad och trasig. Ni skulle se det. Om jag saknade något av det här, så skulle ni tänka, oj, jaha, det här var inte riktigt rätt. Så poängen är att alla delarna är ömsesidigt beroende av varandra. Och sen kan man ta resonemanget ett steg vidare. Inte en enda kroppsdel har någon funktion eller ens en mening eller ens en existens utanför kroppen, separerad från kroppen. Återigen, det blir en grotesk tanke att föreställa sig en kroppsdel som är separerad från kroppen. Tänk dig att inte se mitt öga ligga på golvet här. Det är ju sånt man drömmer mardrömmar om. Det är sånt vi skrämmer varandra med. Det är liksom, tanken är bizarr någonstans. Hur skulle vi som kristna kunna komma på tanken att vi klarar oss själva i vårt kristna liv utan en lokal församlingsgemenskap? Budskapet är så kraftfullt, ömsesidigt beroende. Och Paulus säger att om alla vore en enda kroppsdel, var fanns då kroppen? Ömsesidigt beroende. Kroppsdelarna sinsemellan, de är både lika, vi har liksom fem fingrar som är snarlika, och samtidigt kolossalt olika. Men poängen är att inte en enda av dem har någon verklig mening eller ens existens frikopplad från kroppen. Tvärtom, varje del får sin mening och får sitt liv genom sin förening med den övriga kroppen. Det är sant om människokroppen. Och Paulus säger att det är lika sant om Guds församling. Varje organ behöver de andra. Och alla har nytta av de andras funktion. Och ytterligare en aspekt av samma princip, ömsesidigt beroende, är att alla delar i kroppen arbetar ju mot samma mål. Alla fyller olika funktioner, men genom sina olika funktioner drar de mot samma mål med, genom sina ansträngningar. En människa tänker i sin hjärna och agerar med sin vilja, var nu viljan sitter någonstans. Men för att kunna verkställa någonting så räcker det inte med att tänka och vilja. Det är för att vi är inte liksom den sortens väsen. Det finns ett sånt väsen, och det är Gud, som inte har någon diskrepans mellan vad han vill och vad han kan. Utan vi behöver medel. Vi behöver kunna verkställa vår vilja. Om jag vill öppna en bok eller stänga en bok, så använder jag mina händer. Om jag inte har några händer, om jag inte har några armar, ja, då kan jag vilja öppna den här boken hur mycket som helst. Jag klarar inte av det. Alla delar fyller olika funktioner, och för att kunna liksom åstadkomma det Gud vill att vi ska göra, så behöver vi varandra. Så, sammanfattningsvis då. Vad är Paulus poäng med att tala om församlingen som en kropp? Två saker. Dels den har en organisk karaktär. Den är inte sammansatt genom en yttre påverkan. Den har ett organiskt inre liv som alla delar. Och dels att alla kroppsdelar är ömsesidigt beroende av varandra. Vi får mening. Jag har valt ordet med omsorg. Mening. Vilket stort ord. Vi får mening och vi får liv genom att vi är förenade med den övriga kroppen. Okej, vad betyder det här nu då för oss? Här och nu. Sista punkten. Och här har jag 5 underpunkter. Så häng med. För det första. Och det kommer ju rakt ur texten i 1 Korintherbrevet 12 och 26. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den. Det här innebär att vi lider tillsammans och vi gläds tillsammans. Och det förutsätter naturligtvis att vi är inblandade i varandras liv, att vi vet vad som pågår. Och det förutsätter i sin tur att vi träffas regelbundet. Vi samlas till gudstjänst, men inte bara att vi samlas till gudstjänst, utan vi samlas också i veckorna i alla möjliga tänkbara konstellationer, en och en eller små grupper tillsammans. Och kanske det mest konkreta jag kan ge, det är för att jag upptäckte själv, det är så vackert. Alltså att jag vill verkligen av hela mitt hjärta rekommendera er, ta för vana att använda den här församlingsmatriken. Där vi har namn på alla, nu är ju den här tyvärr utdaterad, vi har ju fler medlemmar än vad som står här i. Men då kan man skriva till det i en liten lista här. Ta för vana, vänner. Be igenom den här varje dag. Det är inte fler medlemmar än att vi klarar det. Det behöver inte vara långa böner. Men det gör oss någonstans engagerade i varandras liv. Man kan titta på bilderna och så vet man. Vad händer liksom i Jonathan Cales liv? Jo, men han har fått ett nytt jobb och det händer massa spännande saker. Och jag har en uppfattning om vad jag kan be om. Och har jag inte en uppfattning om vad jag kan be om? Men, hej, jag kan fråga honom. Och så delar vi livet på det sättet. Så jag vet att här finns det liksom fysiska krämpor. Här finns det någon som behöver ett jobb. Och här finns det liksom... Det blir en daglig övning för mig att sätta mig i rörelse till mina bröder och systrar. Och på det sättet, i någon mån, bär vi varandra. Vi kan ju skicka såna här små fina digitala meddelanden till varandra som alla får. Så kan man säga, be för det här. Det här händer nu. Och så kommer det in i en grupp som är hungrig på att be för varandra. Det är för att det är en levande verklighet som hela tiden pågår. Vänner, det är ett privilegium att få tillhöra en församling som är 30 personer. Det finns så mycket fördelar. Både uppåt och neråt. Jag tycker det är en sorts sweet spot här. Det betyder inte att jag inte vill ha fler på något sätt. Men låt oss njuta av det. Och än en gång, jag kan inte nog understryka vilken skatt. Jag vill inte lägga på en börda på er. Inte alls. Jag vill presentera en möjlighet. Det här är någonting, om du inte gör det redan, så är det någonting som jag skulle påstå kommer att förändra ditt liv. Det är en underbar praktik. Så vi går... Ja. Jag kan också knyta an lite till det jag sa inledningsvis. Vi går inte till kyrkan i första hand för att stärka vår moraliska resning. Alltså, om Gud stärker vår moraliska resning, fantastiskt, jättebra. Men vänner, det är inte därför vi är här. Det är bara så. Vi går för att tillbe Gud, vilket är ett mål i sig själv. Och vi kommer till församlingen för att uppmuntra våra bröder och systrar. Paulus kommer tillbaka till det här hela tiden, om och om igen. Och de här två, tillbe Gud, uppmuntra våra bröder och systrar, de är så intimt sammanflätade. Vi kan inte separera dem faktiskt. När vi tillber Gud, när vi samlas tillsammans, när vi lyssnar på Guds ord uppläst för oss, när vi lyssnar på hur Jona ber med hjälp av Guds ord, när vi säger vårt amen till hur Jona har lett oss i bön, så är vi en delaktighet, vi är en kropp. Och när vi sjunger med i sångerna av all vår kraft, vänner, vi uppmuntrar varandra. Alltså det är ganska låg nivå här, på att, men det är ändå väldigt sant. Att säga att bara din fysiska närvaro, bara det faktum att du har gått in genom dörren idag, är till uppmuntran för de andra. Jag hoppas att det inte känns som en börda. Bara där, bara det faktum att, alltså jag tycker det är så fint, och jag skulle nästan önska att vi kunde få sitta lite mer i halvcirkel så att vi kan se varandra under gudstjänsten. Alltså bara det faktum att jag kan sitta där och så kan jag liksom kika över på killarna här när de klämmer i och sjunger "Se vår Gud", är till en sån uppbyggelse för mig. Ja. Vad var den första punkten nu då? Vi gläds och vi lider tillsammans. För det andra, all den kärlek, all den enhet, all den uppmuntran som uttrycks i församlingskroppen kommer alltid fram genom partikulära uttryck. Det är ett fint ord. Partikulära uttryck. All den kärlek som finns i kroppen kommer fram genom att en person av kött och blod uttrycker det till en annan person av kött och blod. Så om det kommer någon ny till vår församling, hur kommer den personen att märka att det är en kärleksfull församling? Jo, genom att någon person av kött och blod går fram till den personen och uttrycker den kärleken och den omsorgen. Alltså genom att visa ett genuint intresse, inte någonting vi lägger oss till med, utan ett genuint intresse för den personen. Kanske bjuda den personen hem på lunch. Och vad händer då? Jo, hela kroppen hedras. Den personen tänker, här har jag pratat med Jimmy liksom. Han var ju väldigt kärleksfull. Och så gör man någon sorts slutsats att hela församlingen är kärleksfull. Visst är det en intressant dynamik? För att en har visat kärlek till mig så drar jag slutsatsen att, men wow, vilken fin grupp. Och min poäng, vänner, är ju verkligen inte att vi ska manipulera personer till att tro att vi är någonting som vi inte är. Bort med det. Vi ska vara helt sanna och helt uppriktiga och inte låtsas någonting. Min poäng är att alla de här vackra sakerna som jag vet finns i vår församling, de kommer fram genom konkreta uttryck. Inte genom ett sorts allmänt känslotillstånd. För det tredje. Att församlingen är en kropp förutsätter att vi lever i en förbundsliknande relation till varandra. Det var ju det här som var problemet i församlingen i Korint. Den kristna församlingen, alltså den slår ner som en bomb i den här romerska och grekiska världen. Och liknar ingenting annat. Därför att i den grekiska och romerska världen, de hade en hel palett av gudar. Och tillbedjan var väldigt individualiserad. Det fanns olika högtider av olika slag som många deltog i. Så där finns en kooperativ aspekt. Men det vardagliga tillbedjan gick ut på att i det här avgudalivet så gick det ut på att jag går helt enkelt till det tempel för den guden som jag vill ha välsignelse av. Och så ger jag mig mina gåvor, jag gör mina gärningar för att behaga den guden och förhoppningsvis får jag en välsignelse tillbaka. Så om vi vill ha barn, jag och min fru, ja, men då går vi till fruktbarhetsgudinnan och gör liksom... tillber henne på något sätt utifrån de listor som finns där. Eller om jag vill ha någon sorts lycka i mitt arbetsliv, ja, men då går jag till den guden som är ansvarig för det området som jag vill ha lycka i, framgång i. och ger mina gåvor så att den guden blir välvilligt inställd. Och om jag vill ha beskydd på havet, och då går jag till havsguden och pratar med honom liksom. Och så vidare då. Så vilken skillnad det blev att bli infogad i en församling. En kristen församling. Där jag helt plötsligt inte går till den för att få det och den för att få det. Och sen så, utan vi är en kropp. En gemensam enhet. Där varje medlem har ansvar för varandra. Älskar varandra. Och vi är ömsesidigt beroende av varandra. Det liknar ju ingenting annat. Så vi får ha lite... Vi får liksom se på församlingen i Korint med väldigt, väldigt nådefulla ögon här. De visste inte hur de skulle bete sig. Och därför uppstod det en massa problem som vi har väldigt stor glädje av att läsa lösningen på. Så den sortens församlingsliv som Paulus talar om, det är ett liv som förutsätter att vi har anförtrott oss till varandra. Att vi har gett varandra tillåtelse. Att i någon mån hålla varandra ansvariga. Vi har lovat varandra att vi ska älska varandra. Och vänner, vad innebär att man älskar varandra? Men det innebär ju att när saker blir lite knepiga. Det är ju någonstans där det visar sig om vi älskar varandra eller inte. Det är ju hur lätt som helst att tycka om någon som tycker lika som jag i allt. Men det är när det börjar bli lite friktion som det visar sig om det är kärlek eller inte. Vi har lovat att uppmuntra varandra, att vägleda varandra. Vänner, det är en förbundsrelation. Och det är precis lika udda i vårt samhälle idag som det var i den grekiska romerska världen. För det fjärde, jag var inne på det här tidigare, men jag vill knyta an till inledningen. När vi samlas så samlas vi för att uppmuntra varandra. Bara att du är här är till uppmuntran för oss andra. Bara att du säger ditt amen i bönerna är till uppmuntran. Gång på gång uppmanar Paulus församlingarna i sina brev att göra allt till uppbyggelse. Har du fått en andlig gåva? Är du profet? Kan du göra stora under? Var inte så imponerad av dig själv. Därför att allt det här som du har du fått för att vara till uppbyggelse för de andra. Så tagga ner lite. Det är inte en jantelag. Men det är någon sorts korporativ. Det goda jag har fått finns till för ett högre syfte än att bara tjäna mig själv. Nämligen mina bröder och systrar i kroppen. Så vi kommer inte till Gud som individualister. När vi lyssnar på en predikan så tar vi emot den på något märkligt sätt som Guds ord. Och vi tar emot den som en kropp. När vi firar gudstjänst gör vi det som en kropp. Och när vi samlas i alla möjliga olika konstellationer i veckorna så är vi riktade mot varandra. Och vi har som mål att uppmuntra. Och det kan också vara om man är förvirrad. Jag har hört, vi har inte riktigt den samtalskulturen. Jag har hört det på engelska många gånger. Att det kommer fram personer som säger, hur kan jag vara till uppmuntran för dig? Upp! För mig är det en jättesvår fråga, för det finns inte i det tänkesättet. Men det är ju en väldigt kul fråga. Och jag använder kul helt fel. Det är en väldigt nyttig, god, uppbygglig, hälsosam, fin fråga. Hur kan jag vara till uppmuntran för dig? Och så får du använda din kreativitet och ta emot hjälp. Och hjälp. Och hjälp. Det är svårt att ta emot hjälp. Men tänk att få göra det. Ja, ni vet, jag predikar till mig själv i högsta grad här. För det femte och sista. Vi tillber allsmäktig Gud. Allsmäktig Gud som för hela historien fram enligt sin vilja. Varje molekyl i universum är på sin plats för att han vill det. Det är en stor grej att begrunda. Men låt oss bara ta den för given. Jag tänker inte argumentera för det nu. Låt oss bara anta att det stämmer. Det är ingen överraskning för den allsmäktige Gud att vår församling ser ut precis så som den gör. Det är inte heller en slump att den ser ut som den gör. Det är Gud som har format fram den här församlingen och som har fört oss fram under den tid som vi har existerat. Allt ligger i hans händer. Och vi behöver inte känna att vi ska på något sätt förtjäna vår plats eller den sortens tankar. Ibland jag blir så ledsen när jag hör någon som säger liksom, åh, hur ska jag kunna passa in och leva upp? Nej. Verkligen inte. Det är Gud som har fört oss samman. Och allt ligger i hans händer. Och därför måste vi lita på honom. Att han har satt oss i gemenskap med just dessa personer som vi får kalla våra bröder och systrar. Det är Guds verk. Det är inte ens vi som har fört oss in i tron själva. Allt är på grund av honom. Han kom till oss medan vi var hans fiender. Han älskade oss medan vi hatade honom. Vi var döda i våra överträdelser och synder. Men han såg oss och han skapade liv i oss. Inte för att vi hade någonting som vi kunde berömma oss av. Utan bara för att han är så god. Han sände sin älskade son att bli lik oss och leva ett liv i fullkomlighet. Det liv som vi borde ha levt. Och på korset dog han i den död som borde ha varit vår. Han bar all Guds vrede för den synd som vi är skyldiga till. Han tog det straff som var vårt och han säger... Jesus Kristus säger att den sonen gör fri. Den är verkligen fri. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så låt oss påminna oss om att allt vi får vi från Guds faderliga hand. Det är han i all sin godhet som har gett oss till varandra. Och ibland kan man undra, är det godhet? Jajamän, det är det. Ibland är det en jobbig godhet, en sträv godhet. Men inte desto mindre, 100% godhet. Han har gett oss till varandra och han använder den här församlingen som ett verktyg för att forma fram andlig växt i var och en av oss. Så låt oss lita på honom. Låt oss ta emot det från honom. Och låt oss liksom... förvalta det. Göra allt vi kan, som Paulus säger, för att bevara enheten. Så, vänner. När vi påminner oss om att vi är en kropp. Att vi är Kristi kropp. Låt oss tacka Gud för hans verk i våra liv. Att han har satt oss just här. Just idag. Ibland så säger jag ju, och jag vet att det låter lite så här. Jag fattar hur det låter. Men det är ändå sant. Att säga att det är ingen slump att just du sitter just här, just idag. Det är inte det. Och jag säger inte det för att orsaka någon sorts olägenhet hos dig eller något sånt. Utan bara för att det är så. Det är ingen slump. Det är ingen slump. Det är ett uttryck för Guds godhet. Så låt oss inte tröttna på att göra gott mot varandra. Utan låt oss överträffa varandra. I ömsesidig aktning. Låt oss be. Älskade Fader, vi tackar dig för din underbara godhet. Den godhet som är för stor att beskriva. Vi tackar dig för glädjen det innebär att få vara ett Guds barn. Vi tackar dig för att vi som dina barn får träda fram inför dig, inför universums skapare och herre, trefalt helig, med ett barns förtröstan, ett barns närhet. Vi tackar dig för din godhet mot oss. Och vi tackar dig för församlingen som får fira gudstjänst här, i det här huset. Vi tar emot det också som en gåva från dig. Vi tar emot som en gåva från dig de personer som har förenats med församlingen, som är en del av församlingen idag. Och vi ber att du ger oss klokhet att förvalta den gåvan på bästa tänkbara sätt. Och vi tar emot som en gåva från dig de personer som är på väg in i församlingen. Och vi ber på samma sätt här om klokhet att förvalta det ansvaret. Fader, låt den här församlingen få präglas av enhet. Vi tackar dig för att den gör det. Och vi ber också att du låter den här församlingen få välsignas av växt. Och då menar jag kvalitativ växt. Att var och en får växa som kristen. Älskade Fader, hjälp oss att uppmuntra varandra. Hjälp oss att vägleda varandra. Hjälp oss att tillsammans peka på din skönhet, din ljuvlighet och din ära. Och hjälp oss att tillsammans få se Kristus framställd. Fader, verka tro. Fortsätt verka tro och hopp och kärlek i vår gemenskap. Och vi ber för den omvärld som också behöver höra detta. Vi ber att, precis som Paulus säger i 1 Korintierbrevet 14, att andra också får komma in i församlingens gemenskap. Och få se att Gud är verkligen här. Och få förena sig i den tillbedjan som du har gett oss. Fader, vi ber för den värld utanför som blöder. Vi ber för området här i Räverkärr. Att området skulle få bli välsignat. Ja, vi ber om allt detta i Jesu Kristi namn. Amen.